Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Och välkomna tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål. Otroligt taggad och toppat formen med stekt lök och dubbel cheddarost. Det här blir en riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget. Från Sibylla.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Notre ami Fildor de la frappe de Benzema, le but,
et bien joué, bien.
Qu'il est fort ce garçon, qu'il est fort. Super. Benzema, du pied gauche dans la surface de réparation. Bernard disait qu'il fallait marquer rapidement. Karim Benzema qui marque son deuxième but chez les pros après les buts qu'il avait marqué contre Rosenborg en Coupe d'Europe. Bravo Benzema.
Il aime la coupe, c'est personne de...
Benzema, four now. Ruud van Nistelrooy sets up Karim Benzema for his first official goal for Real Madrid. And all the worry lines of 10 minutes ago have been replaced by faces cracked with wide smiles. Benzema, all 35 million euros of him, firing the ball into the roof of the net.
Dagens spelare har vunnit i princip allt han har fått tillåtelse att vinna. Han har en karriär som nästan ingen annan. Han har tagit sig från gettot till den absoluta toppen. Han har anpassat sig efter sin omgivning och nästan alltid gjort mer än vad som krävs av honom. Han borde vara älskad eller åtminstone respekterad av alla. Men just det är lite svårt. För det var ju det där med att vinna det han tilläts vinna.
Jag skulle ju säga att Karim Benzema under de senaste åren har erövrat en permanent position i fotbollens Hall of Fame som han kommer att ha för evigt. Och ser man till den senaste månaden lite drygt, så är ju det en fotbollsperiod som nästintill saknar motstycke. För ifall vi skruvar oss själva 6-7 veckor tillbaka i tiden, så kan vi konstatera att Karim Benzema under den tiden dels har gjort hattrick mot PSG i Champions League åttondelen, på egen hand förvandlat ett rätt givet uttåg till ett ganska osannolikt avancemang. Och därefter vet ni vad som hände i Champions League-kvartarna. Först ytterligare ett hattrick mot Chelsea på Stamford Bridge. Och på detta det avgörande segermålet i förlängningen i returen på Bernabeu. Så bara där har vi 7 Champions League-mål på 3 avgörande matcher. Och redan där är det lite trixigt att hitta historiska paralleller. Och så kan vi ju lägga till att ifall vi tar samma tidsram och tänjer den ytterligare lite, ja, då har Karim Benzema gjort 12 poäng på sina 7 senaste ligamatcher i Spanien. Och även där har det ju varit avgörande mål, poänggivande mål, dramatiska mål och mål som i stort sett har säkrat även ligatiteln till Real Madrid. Och var inte klart tidigare, så blev det ju klart söndagen innan vi spelar in dessa avsnitt och Karim Benzema avgjorde ännu en tungviktsmatch på stopptid med ett segermål i 92 mot Sevilla.
Rodrigo ner mot kortlinjen, Rodrigo, och här för Benzema som är mål! I den andra tilläggsminuten, Karim Benzema, och Real Madrid har vänt. Det är storartat och storstilat, och det är förstås Karim som gör mål.
Och ja, den här framgångsvågen, den är så stor, så hög att den sköljer över så gott som allt vi tidigare upplevt. Men någonstans är den samtidigt även en logisk konsekvens av Karim Benzemas karriärskurva. För det är också något som mer eller mindre saknar motstycke. Det här med att utvecklas på ett direkt explosionsartat sätt som anfallare på andra sidan av 30. Och visst, det vet vi ju alla att nu för tiden så är många duktiga på att förlänga sina karriärer och att fortsätta prestera på hög nivå även när det kommer lite högre upp i åldrarna. Vi kan prata om Zlatan Ibrahimovic, vi kan prata om Cristiano Ronaldo, men det är ändå något annat än det Karim Benzema har lyckats med. För vid sin 30-årsdag uppfattades han ju alltjämt som en väldigt skicklig elitspelare av hög internationell klass, men lika fullt ändå som en i mängden. Men därifrån gick han inledningsvis till att bli en av världens allra bästa spelare under säsongen då han var 30-31 år gammal. Och därefter har han ju fortsatt att bara bli bättre och bättre och bättre. Och precis just här och nu, under den andra halvan av april 2022, så går det knappt ens att argumentera för att det finns någon bättre spelare i världen. Och det där är en färskvara. Det händer grejer med Champions League och sen ska det spelas ett VM, och det är långt ifrån säkert att Karim Benzema vinner Ballon d'Or 2022. Men det framstår som väldigt troligt. Och här, just precis här och just precis nu, så är det Karim Benzema som sitter allra högst upp på tronen. Och den här ovanliga karriärskurvan, den här sällsynta utvecklingen, ja, men den innebär också att hans historia faktiskt är förhållandevis oberättad. För tar vi en Leo Messi eller en Cristiano Ronaldo, så visste vi ju allt om dem innan de hade fyllt 25. Så är det inte med Karim Benzema. Honom vet vi jämförelsevis lite om. Och det tänkte vi då ta några timmar åt att försöka råda bot på.
Ja. Och var börjar historien om Karim Benzema då?
Ja, oftast är det nästan lättare med ett var än ett när vi pratar om enskilda spelare. För det är klart att det inte bara är tillräckligt att peka på ett födelsebevis och säga att där började livet. Livet, det sträcker sig tillbaka över generationerna och ut över kontinenterna. Och historien om Karim Benzema, den får vi allt lov att påbörja i en liten by som heter typ Tigert. Och då är vi då i Algeriet, eller i Kabylien för att vara riktigt precisa. Och Kabylien är en väldigt liten del av ett väldigt stort Algeriet. Det är en liten bergig kustregion högst upp i norr. Men Kabylien är en av världens främsta grogrunder för fotbollsbegåvning. För drar du bara iväg ett par tre mil från Tigert, alltså byn som Karim Benzema härstammar ifrån, ja, då kommer du till byn som Zinedine Zidane härstammar ifrån.
Rätt bra jobbat.
Ja, ifall du drar runt ytterligare lite grann i Kabylien med bil, vilket vi borde göra någon gång, så kan du även hälsa på i byn där Samir Nasris släkt kommer ifrån. Du kan dra förbi stället där Karim Ziani har sina rötter och du får som sagt ihop väldigt mycket fotbollsstamtavla på väldigt liten yta. Men även om det då är här rötterna står att hitta, så är det ju inte här dessa fantastiska fotbollsspelare har vuxit upp. För livet var ju inte enkelt i Algeriet under andra halvan av 1900-talet. Den så kallade Algeriet-revolten var ju egentligen ett självständighetskrig som till sist gav Algeriet frihet från den franska kolonialmakten, men som sannoliken även kostade vad gällde förutsättningar och livsvillkor under många, många årtionden. Och Karim Benzemas farfar, han var en av alla dem som kände sig tvingad att lämna hemlandet under Algeriet-revolten och istället då göra den kanske framförallt mentalt komplicerade flytten till Frankrike.
Och när han skriver postkontakt med Lyon, Lyon är inget dåligt lag på den här tiden nu.
Nej, det kan man verkligen säga, för de har påbörjat sin historiska framgångsera under den visionära klubbledaren Jean-Michel Olaz, som innebar ligaguld på ligaguld på ligaguld. De har vunnit tre raka då Karim Benzema får sitt första A-lagskontrakt. Och det är klart att det därmed inte är något jättelätt lag att bara valsa in i.
Ja, men det är det ju inte, men han behöver inte stressa heller.
Nej, alltså han är ju fortfarande väldigt ung, ja. Och det innebär att det är okej att det tar sin tid. För han får debutera i januari 2005 mot Metz. Och då har han alltså precis fyllt 17. Ja. Och våren 2005 så spelar han, jag tror han har 6 deltaganden. Han är med i 6 matcher. Och det är inte jättemycket, det är inget stort avtryck. Men han är ändå med och vinner ligan som 17-åring. Han är med och bidrar lite grann till den fjärde raka ligatiteln. Och säsongen som följer därpå, den innebär väl egentligen inte heller det där riktigt stora genombrottet. Men den innebär lite mer speltid. Benzema får ihop till 4 starter och 9 inhopp den säsongen. Och han gör sitt första mål i ligan. Han gör faktiskt även mål mot Rosenborg i Champions League. Och det innebär väl att han, ja men han bidrar ungefär lika mycket som den jämnåriga rivalen Hatem Ben Arfa. För det är en liten bihistoria de här första senioråren, att det verkligen utvecklas en konkurrens de två emellan och en motvilja de två emellan. Och även om Karim Benzema gör större och större avtryck, så förblir det Hatem Ben Arfa som är det stora namnet. Det är han som kommer bli en superstjärna, medan förväntningar på Benzema är väl att han säkert blir en bra Ligue 1-spelare. Men Ben Arfa, det är tuppen i hönsgården. Och till en början så delar de två även samma agent. Men när det skär sig ungdomarna emellan, ja då väljer ju agenten killen som han tror mest på. Och det är klart att han väljer Hatem Ben Arfa.
Smart val.
Ja, det kan ju diskuteras. På ett sätt ändå ett begripligt val. Men det får konsekvensen att Karim Benzema får lov att nöja sig med en annan agent, en kille som kanske inte är lika väl etablerad och som kanske inte har samma kontakter i de fina salongerna, utan ja, han får välja någon som är lite mer av en förortsagent. En kille som också heter Karim, Karim Djaziri. Och det kommer längre fram visa sig ha väldigt stor betydelse för hans karriär. För Karim Djaziri kommer följa med honom hela vägen och bli en väldigt viktig person i Karim Benzemas liv.
Inför säsongen 07-08 så försvinner Malouda, Florian Malouda, Erik Abidal och Sylvain Vitord från klubben och han får helt plötsligt chansen, va?
Ja, alltså redan 2006-2007 har ju varit ett bra steg på vägen. För då är han semi-ordinarie i Lyons A-lag. Och då gör han 5 mål och 5 assist när Lyon vinner sin 6:e raka ligatitel. Men sen är det, precis som du är inne på, 2007-2008 som explosionen till sist kommer i det som då är Karim Benzemas 4:e A-lagssäsong. Så det har ju fått lov att ta sin tid, men när det nu är dags att gå in i en ny säsong så inser dåvarande managern Alain Perrin att Benzema helt enkelt är den bästa anfallaren han har i truppen. Och det innebär ju att han kan vara ganska trygg med att släppa iväg en del spelare. Och där fanns ju de du nämnde, även om Benzemas möjligheter till speltid väl inte påverkas så där jättemycket av att Erik Abidal försvinner.
Nej,
men visst, Viltord går och i någon mån påverkar det väl att Malouda försvinner. Men Milan Baros lånas ut och Loic Remy, kompisen från pojklaget, han lånas också ut.
Rätt bra spelare.
Karim Benzema blir det självskrivna första valet och herre jösses som han svarar upp mot det. Och trots att han har tillhört A-lagstruppen under flera års tid så är han ju alltjämt bara 19 när säsongen inleds. Men på de 11 första ligamatcherna så gör han 11 mål. Ja. Och därefter så slutar han aldrig. Utan han gör totalt 31 mål säsongen 2007-2008 ifall vi väger in alla tävlingar. Och det som kanske framförallt är ögonfallande är ju att han gör alla olika typer av mål. Han sätter en vänsterkanon mot Metz och han lobbar in en höger mot Lorient och han gör en grym soloprestation mot Lens och han gör egentligen alla typer av mål förutom nickmål. För det är ju lite lustigt att titta tillbaka på idag då en ung Karim Benzema som egentligen då hade huvudspelet som sin enda tydliga svaghet. Allt annat behärskar han, men nicka kunde han i stort sett inte. Men det kunde väl vara hänt eftersom att han bevisligen behärskade så oerhört mycket annat. Han driver Olympique Lyon till både en 7:e ligatitel i följd en cuptriumf och han gör därtill mål mot Man United i Champions League och det är ju det Man United som sen ska vinna turneringen. Det är Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney och just Carlos det. Tevez och ett extraordinärt Man United, men Karim Benzema ger Lyon ledningen i första mötet och för någon halvtimme så får han till och med Manchester United att darra och då är det ju inte längre bara franska ögon som tittar, utan här vaknar såklart Europa. Här ser de en grabb som då nyss har fyllt 20 som får Rio Ferdinand och Nemanja Vidic att svaja, att känna sig obekväma. Och när den franska fotbollen har sin egen gala vid säsongslutet, då är det liksom ingen diskussion om vem som ska utses till ligans allra bästa spelare. Utan det är den här komet mittfältaren från Lyon, Karim Benzema, 20 år gammal, som fick gå upp på scen och ta emot priset av Zinedine Zidane. Och han dedikerade det till sin familj och sina lagkamrater. Och såklart även sin stolsgranne på själva galan. Och vem var det?
Det måste väl nästan varit Kim Källström, va?
Nej, det var inte Kim
var
Källström.
Inte Kim Källström?
Nej, nej, nej. Kim Källström hade han spelat fotboll med. Men här tog han ju med sig en kille som verkligen betydde något för honom och hans liv.
Jaha!
Här tog han ju med sig rapparen Roff.
Jaha!
rapparen Roff, ska vi inte sitta här och skratta åt nej, i sammanhanget? Nej, nej. För han hade kommit att växa fram till en av de absolut viktigaste personerna som Karim Benzema hade runt sig. Och deras vänskap var några år gammal vid det här laget och hade fötts av att den här nya agenten som hade kommit in i Karim Benzemas karriär kände att grabben behövde bredda sig och behövde vidga sina vyer. För de två började då jobba ihop ganska kort efter att Benzema hade flyttat in på det där internatet och satt där och hade ett rätt litet liv som bara bestod av fotboll.
Så då behöver han en gangsterrappare?
Han behöver någon typ av mentor och förebild, ja, kände agenten. Ja. Och han frågar då den unga Karim Benzema att finns det liksom någon människa där ute som du ser upp till och som du beundrar och som du skulle kunna inspireras av. Och då var det just rapparen Roff. För honom och hans musik och hans texter, ja, men det använde Karim Benzema som pepp och motivationsmusik. Och han såg ju Roff som, ja, men en grabb som lyckas ta sig från gatan och ut i världen och inte in i etablissemanget utan upp över etablissemanget. Det där med att Roff någonstans kunde diktera villkor i Frankrike på förortens sätt. Det var någonting som talade väldigt starkt till Karim Benzema.
Är Roff någon man bör känna till eller?
Alltså ifall du vill ha någon sorts gatukred ja, i franska rapkretsar.
Nej, men jag menar utanför Frankrike.
Alltså fransk rap har ju tenderat att vara ganska begränsad till Frankrike. Det är klart att eftersom att det har varit en så stark jävla scen så har finsmakarna och konnässörerna sökt sig dit. Men det är ju inte så värst mycket rap som inte är engelskspråkig som blir global. Nej. Men jag ska nu inte heller sitta här och låtsas vara någon expert. Men fransk rap har väl länge haft väldigt stark ställning inom förortskulturen och inom hiphopkulturen. Och ifall du bryr dig på allvar så känner du nog till Roff. Mm. Men det är ju inte så att han är stor på svenska skolgårdar. Nej. Det har han aldrig varit. Nej. Men jättestor i Frankrike, jättestor i den subkulturen, liksom en pionjär, en föregångare, en banbrytare, liksom, jag vet, Frankrikes Ken Ring kanske, ja, ja, ifall ja, du multiplicerar, ja, med 20 med, liksom, ja, ungefär den typen av populärkulturell ställning. Och honom hade då den här agenten Karim Jaziri lyckats nå fram till. Fan Roff, jag har liksom min unga adept här som är begåvad men som behöver lite inspiration och lite vägledning. Kan du tänka dig och snacka med honom lite grann? Och ja, men det kunde Roff, och därefter så växte det snabbt fram en rätt stark relation och den blev känd för allmänheten under den här säsongen 2007-2008. Det var till exempel ett derby som Lyon spelade mot Saint-Étienne. Det är de två arvfienderna i den delen av Frankrike. Och det derbyt slutade till sist 1-1 efter att Benzema vridit in en poänggivande frispark på stopptid. Och då var det han och Kim Källström vid bollen. Källström med sin vänster eller Benzema vid sin höger.
Jag ska bara säga till mitt försvar att anledningen att jag säger Kim Källström är att jag var tvungen att kolla upp så där. Men undrar om Källström fick spela mycket den här säsongen. Han gjorde flest matcher av alla i Lyon.
Alltså han var ju väldigt bärande och tongivande.
54 matcher
som spelade. Som vi kanske glömmer bort. Ja. Men väldigt viktig. Ja. Hög status i Lyon. Men inte så hög status att han får skjuta en derbyfrispark i 92 med sin vänster när en 20-årig Karim Benzema står där med sin höger. Och Benzema skruvar in den där kvitteringen och de jublade ju intensivt. Men omedelbart efter matchen när han kom in i omklädningsrummet, ja då ringer han ju Roff. För Roff har hållit på att håna honom lite grann så här grabbar emellan för att han tyckte att Benzema bara gjorde fula mål. Ja. Nu skruvar han in frisparken i derbyt. Vad säger du nu va, Roff? Och till sak hör att i det läget hade Roff precis släppts ur fängelset. Han hade suttit 5 månader för vapeninnehav. Uh-huh. Och under den tiden så hade det inte varit fysiska besök. Utan då hade de fått brevväxla på en lite gammal modell. Och i de breven så skrev bland annat Karim Benzema att han skulle dedikera de mål han gjorde till Roff där han satt i sin cell. Men nu var målen gjorda och titlarna vunna. Och Roff var ute. Så han var Karim Benzemas stolsgranne på den här fotbollsskalan.
Kastar den i! 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 Le 15e but! Il est important! Il marque ici à Geoffrey Guichard! Au bout du bout du temps!
Kan väl säga också att han var ju... Han var ju i Ballon d'Or, var han 26a det här året. Alltså han var ju uppe på den nivån ändå.
Ja, alltså sagt, ifall du stökar till det för ett Man United som är bäst i Europa så är det klart att du märks. Ja. Då har du brutit dig igenom den franska fotbollssfären och tagit dig upp på kontinental, på internationell nivå. Och allt detta lyckades då Benzema med under en enda säsong, och han firade det med sin polare Roff, och de två skulle bland annat även gemensamt pryda ett Esquire-omslag några månader senare, och de tvinnades ihop väldigt tätt i folks medvetanden som två symboler för framgångsrik fransk förortskultur. Och jag tjatar inte om Roff, bara för att jag tycker det är kul att säga Roff.
Ja, men lite kul är det.
Det är väldigt kul att säga Roff. Ja. Men jag tjatar om det eftersom att det kommer att bli väldigt signifikant för Karim Benzema. Det här med att han redan från början då kopplas ihop med Roff. Kopplas ihop med förortskultur. Kopplas ihop med hiphop-scenen. Och med tanke på hur central förortsdiskussionen varit för allt i Frankrike de senaste 20-25 åren, så måste man ha det här klart för sig ifall man ska förstå hur Karim Benzema har kommit att uppfattas i Frankrike. Och det här är liksom mycket starkare associationer och konnotationer än någonting som vi kan jämföra med i Sverige. Det har ju visserligen börjat bli så att även våra landslagsspelare är mer eller mindre tätt sammanflätade med förortskulturerna de kommit ifrån. De flesta vet väl att Robin Quaison är barndomsvän med Draylo, som ju nu i och för sig har slutat göra musik. Ja. Och några har säkert uppfattat att Dejan Kulusevski är kompis med rapparen One Cass, men det är ändå mycket mer undanskymt och underordnat än det hade varit i Frankrike. För när Karim Benzema slår igenom och när han gör det med Roff vid sin sida, ja då är det en stor del av den franska nationen som visserligen beundrar hans fotboll och uppskattar målen som han gör, men som samtidigt instinktivt också ryggar tillbaka och känner att aha, han är en av dem som kommer ifrån och representerar parallellsamhället, en som inte hör hemma i det riktiga Frankrike.
Ja, en intressant detalj som jag bara nämna också tycker jag, det är ju att när han fyller 18 och måste lämna det här internatet och har råd att skaffa ett bättre boende, så flyttar han direkt tillbaka till Bron. Ja, till sina hoods liksom.
Till sina hoods och sina homies och till de gator som, ja, men fortfarande får honom att känna sig hemma. Och det var inte bara han, utan det var ju även hans familj. För de köpte han ju med tiden ett hus till i en annan del av Lyon. Och de kände sig inte heller hemma där. Nej. Så de valde också att flytta tillbaks nästan direkt. Och Zlatan kan med viss rätta upprepa den där sägningen om hur du kan ta killen ur Rosengård, men du kan aldrig ta Rosengård ur killen. Och det är precis den grejen som går att applicera här också. Men i mina ögon ännu mycket starkare. För är du uppvuxen i en fransk banlieue, då sitter det förmodligen ännu djupare i dig än det gör om du är uppvuxen i en svensk miljonprogramsförort. För vägen därifrån till något annat är ännu mycket längre. Vallarna runt stadsdelen är ännu mycket högre. Och det var på så sätt kanske en ganska logisk händelsekedja som följde på Karim Benzemas stora genombrott. Han flyttade ut från internatet och brassade rakt hem till Bron. Han började hänga med några av landets största rappare och han började köpa på sig stora, snabba, spektakulära bilar. Orkar inte börja rabbla upp en massa modeller som inte betyder något för mig, men det var ju hans andra stora intresse. Det var hiphop och det var rap. Ja. Och det var det som syntes när Karim Benzema inte spelade fotboll och Frankrike noterade.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa, och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Ja, men en sån här supersäsong, han måste ju vara liksom en av Europas absolut hetaste unga spelare. Och då de stora bjässarna börjar väl se sig om, va?
Ja, och det kom att bli det som följde Karim Benzema genom hela den efterföljande säsongen 2008-2009. Och det hann inte gå så där jättemånga månader innan det avtäcktes något klipp som grävts upp av algerisk television där en ung Karim Benzema förkunnade att han en dag skulle spela för Real Madrid, för det var klubben som han hade fastnat för och följt ända sedan Champions League-finalen 1998. Det var liksom det han drömde om, och han gjorde också en intervju med fransk TV ganska tidigt den här säsongen då han antydde att han säsongen därefter skulle spela i antingen Real Madrid eller FC Barcelona.
Och Barcelona var väl längst fram?
Barcelona var väl längst fram när det gällde att ta tidig kontakt med klubb och spelarens entourage. Men de kunde trots detta inte riktigt ta sig förbi och fram i kön. För Karim Benzema drogs emotionellt mot Madrid. Och inom Olympique Lyonnais så var det ju välkänt att grabben älskade Real Madrid. När han precis hade börjat spela för A-laget och fått börja följa med på Champions League-matcher, då mötte Lyon Real Madrid på Bernabeu. Men Benzema blev skadad och kunde inte följa med. Och till och med presidenten Jean-Michel Aulas förstod ju att det här var ett jättestort slag för den stackars grabben. Så han ville ändå se till att muntra upp honom med en snygg liten gest. Så bredvid Florentino Pérez på hedersläktaren så bad han helt enkelt om en tjänst. För han Vi har en grabb som är skadad där hemma och som har Ronaldo, Brasse Ronaldo, som sin absolut största idol. Kan du inte ordna en signerad matchtröja från Ronaldo till den här killen som heter Karim? Absolut, det där löste Florentino.
Ja.
Och jag tror nog att han gjorde det som en godhjärtad liten gest till sin kollega Ola. Men det skulle ju visa sig vara väldigt strategiskt klokt. För det stärkte absolut den unga Benzemas emotionella dragning till Bernabeu. Och i någon mån så skulle det också komma att bli utslagsgivande. För alltså egentligen genom hela 2008-2009 så är det ju en transfercirkus runt Karim Benzema. Och han påverkas i någon mån, vilket innebär att han till sist går ut och säger att nej, men nu får det räcka. Jag måste hitta tillbaka till mitt fokus och nu har det snackats klart om transfers. Jag räknar med att bli kvar i Lyon även nästa år, så nu kan ni väl sluta snacka. Och i det läget så hette det att det var 99% att Benzema skulle vara kvar. Och förlektigen alltså 1% att han skulle lämna. Men de oddsen förändrades sedan våren 2009 då Florentino Perez, den gamla Galactico-presidenten med Ronaldo-tröjan, blev återvald som president för Real Madrid. Och som återvald Galactico-arkitekt var det inte direkt så att Florentinos nya Real Madrid stod inför en tyst och diskret liten transfersommar.
Han gjorde av med 257 miljoner euro den sommaren.
Ja, det är ju på många sätt. Det blev väl passerat för några år sedan som det allra dyraste transferfönstret genom tiderna. Men det är ju med historiskt facit på hand även en av de mest framgångsrika transfersomrarna genom tiderna. För Florentino Perez skulle ju då sätta ihop Los Galacticos 2.0. Och det är klart att den stora grejen var ju att banda loss Cristiano Ronaldo från Manchester United.
Ja.
Och därefter var det inte direkt någon liten grej att värva.
Dussinspelaren Kaká.
Ja, exakt. Värva Kaká som vunnit Ballon d'Or ett och ett halvt år tidigare. Och dessutom så hämtades Xabi Alonso in från Liverpool för att staga upp mittfältet. Men sen skulle det ju också in en central anfallare, en straffområdesspelare. Och där hade tanken egentligen varit David Villa. Men till sist så visade det sig att Valencia vägrade sälja. Och då var Karim Benzema nästa man på listan. Och Florentino Perez bestämde sig för att så får det bli. Och när Florentino Perez bestämmer sig så tenderar det även att bli på det sättet.
Benzema! Four now! Ruud van Nistelrooy sets up Karim Benzema for his first official goal for Real Madrid. And all the worry lines of 10 minutes ago have been replaced by faces cracked with wide smiles. Benzema, all 35 million euros of him, firing the ball into the roof of the net.
Men i Real Madrid så sker en ganska stor förändring den här sommaren.
Ja, när José Mourinho tar över som tränare så tenderar det att innebära ganska genomgripande förändringar för en fotbollsklubb. Och det kan verkligen även påverka utgångsläget för specifika spelare. Och när Mourinho kom till Madrid så försökte han till en början motivera Karim Benzema med ett av de retoriska knep som han har överanvänt bortom utnötningens alla gränser. För så verkar det vara varje gång han kommer till en ny klubb. Han identifierar någon spelare som han tycker har underpresterat en period Och så går han fram till honom och säger, i det här fallet, Karim, det var inte du som spelade här i fjol. Det måste ha varit din kusin. Och den där kör han aldrig, liksom, kommer till Tottenham. Dele Alli. Nej, det kan inte ha varit du som spelade förra säsongen. Det måste ha varit din brorsa. Ja. Nu vill jag se den riktiga Dele Alli. Den riktiga Karim Benzema.
Det fick ju väldigt bra resultat också.
Ja, alltså grejen med Mourinho var ju också att även om man då försökte motivera Benzema med något, jag vet inte om det är morot eller piska det där, så formulerade han sig på ett sätt utåt som tydliggjorde att hans förtroende för fransmannen var lågt. Ja, hur tänker du kring din forwardsbesättning och Karim Benzemas möjligheter att få kontinuerlig speltid? Frågade han på en presskonferens. Ah, jag behöver en anfallare som inte är apatisk. Och det är ett ganska värderande omdöme.
Men vad är det? Nu han drog den här katt- och hund-liknelsen
också.
Ja,
den kommer lite senare. Aha. För in i säsongen så får Benzema ofta inte spela överhuvudtaget. Någon gång får han en möjlighet som vänsterytter. Och till sist får han i alla fall en chans att spela center mot lilla Murcia i Copa del Rey. Och även då så föregriper Mourinho matchen med att mer eller mindre måla ut det som nu eller aldrig. Kan du inte spela bra mot ett tredje divisionslag så bevisar det bara att du inte är bra nog för Real Madrid. Så det kändes som kniven mot strupen för Benzema, och han är mållös och rätt blek och blir utbytt efter en timme. Och dagen efter den här cupmatchen, ja, då har Marca, alltså den enormt inflytelserika sporttidningen i Madrid, bara en bild på Benzema på första sidan och rubriken Esta muerte. Alltså, han är död. Ja. Ja, det åsyftar ju då hans karriär i Real Madrid snarare än någonting annat.
Hårda boliner.
Ja, det får man ju säga. Ja. Och sen blir i och för sig Gonzalo Higuaín skadad lite senare in på hösten. Och det innebär att Karim Benzema faktiskt får chansen att spela El Clasico igen. Och vilken jättematch det är den här gången. José Mourinho tillbaka i det Barcelona där han en gång började som tränare. Hans första El Clasico på Camp Nou. Du kan ju förstå hur uppumpad Mourinho var.
Ja.
Och när sen laget går att förlora med 5-0. Ja. När det blir La Manita på Camp Nou och Benzema har varit likblek, så inser du ju att gladare blir ju inte portugisen på sidlinjen i alla fall.
13 gula och ett rött i den matchen.
Det var på den tiden det var tryck i den rivaliteten på gott och ont. Men det är då här efter någonstans, när vi börjar vara framme i december och det blir tydligt att Gonzalo Higuaín dras med lite efterhängsna skadeproblem, som den där metaforen som du refererade till aktualiseras av Mourinho. Och ja, vill du dra den?
Ja, han säger, jag kan inte fatta hur han kan säga det, men han säger att när man går ut och jagar så behöver man ha en hund med sig. Och har man ingen hund, då får man ta med sig en katt istället.
Ja, för du kan inte jaga ensam.
Nej, och hunden fångar, eller vad säger han, hunden är mycket bättre att jaga med.
Ja, exakt. Har du med dig en hund så kommer du naturligtvis få ut mycket mer av din jakt.
Ja, men och har man en katt med sig, ja, då blir det man alltid jakt. Något i varje fall.
Det är bättre än att stanna hemma, men bra är det ju inte.
Nej.
Och jämförelsen här är ju då mellan hunden Gonzalo Higuaín och kissekatten Karim Benzema. Och det är klart, det är inte kul för Mourinho så som det har blivit. Higuaín kan inte spela. Måste han jaga med en katt? Men stackars José, ja, nu måste han ändå liksom nedlåta sig till detta. För han kan ju inte bara stanna hemma och skita i och spela några fotbollsmatcher. Ja,
stackars Benzema.
Ja, det är tough love, det får man säga. Eller ja, det är ingen love överhuvudtaget. Nej. Det är bara tufft eller, ja, för den delen känslolöst, brutalt ledarskap som i grund och botten förmodligen mest används för att skicka ett budskap högre upp i klubbhierarkin.
Ja.
Du frågar, jag kan inte begripa varför han uttrycker sig på det här sättet. Han gjorde det för att han ville kassera Karim Benzema och istället få in en annan anfallare i januari.
Men det är nu Benzema tar ett snack med honom, va?
Ja, exakt. Det är en bit in på transferfönstret och Mourinho har då tjatat till sig Emmanuel Adebayor. och Adebayor ska göra en del nytta för Mourinho den här våren i Real Madrid. Men det är ju även då de veckor då det måste beslutas om Karim Benzema ska vara kvar i Mourinhos Real Madrid eller om han ska packa och dra så snabbt som det någonsin är möjligt. Och förmodligen hade han gjort det ifall det inte hade varit för stödet från Florentino Perez. För de här rätt nedlåtande beskrivningarna av Benzema som Perez egen kelgris, ja, de kom någonstans ifrån. Och det går ju att prata om det utan att vara nedlåtande. Det går att konstatera att de två hade en relation och att Perez kände någonting för Benzema efter att ha varit i Bra och övertala grabben och skålat i Coca-Cola. Florentino Perez ville att Benzema skulle lyckas, absolut. Och utifrån det får man väl själv göra bedömningen om huruvida det är bra eller dåligt agerat av presidenten i en gigantisk fotbollsklubb. Men hur som helst så hade i alla fall Benzema det här i ryggen när han sökte upp José Mourinho inför matchen mot Mallorca den 22-23 januari någonting. Han kände ju att hans president ville ha kvar honom i klubben, men han kände kanske ännu starkare att hans tränare ville ha bort honom. Så han bestämde sig rätt och slätt för att kräva ett möte för att få klarhet. Och det mötet ska ju ha varit rätt framt. Karim Benzema ska ha kommit ut ur sitt skal och sin snäcka och ställt raka frågor för raka svar. Hur är det, coach? Vill du ha bort mig? Eller kan jag göra någonting för att få ditt förtroende? I så fall vad? Hur ska jag agera? Hur ska jag spela? Vad begär du egentligen av mig? Finns det någon väg tillbaka eller är bron redan bränd? Och försäkringen han då får från Mourinho är att bron inte alls är bränd. Hur kan du tro något sånt, Karim? Jag förstår inte vad du får en sån uppfattning ifrån. Nej, du ska få starta här mot Mallorca och ifall du bara presterar bra så kommer du fortsätta få speltid och förtroende. Och här kommer någon liten vändning på Karim Benzemas tid i Real Madrid. För nu börjar ändå kissekatten bita ifrån sig lite grann. Nu är det klös i klorna. För Benzema gör mål dagen efter det här mötet mot Mallorca. Och sen avgör han Copa del Rey-semin i Sevilla. Och sen gör han mål mot Levante. Och därpå får han chansen när det är dags för repris på Champions League-mötena mot gamla fina Olympique Lyonnais. Och nu sjutton gör han mål både hemma och borta. Och det är en period här då han därtill gör 7 mål på 4 ligamatcher. Så Karim Benzema får verkligen upp farten här i början av våren 2011. Och det går väl att påstå att Mourinho har visat sin mästerklass. För här har han då lyckats aktivera den tidigare ganska apatiska Karim Benzema. Ja. Nu pratar Benzema om hur han minns han inte alls är en katt utan ett lejon. Och kanske var det precis den effekten som Mourinho eftersträvade. Men sen går Benzema och blir skadad i en landskamp mellan Frankrike och Kroatien. Och även om han kommer tillbaka i spel rätt snabbt så är någonstans momentumet brutet. Han tappar fart in i säsongens slutfas. Och när säsongen kulminerar, på vissa sätt när hela den jävla europeiska fotbollshistorien kulminerar med 4 avgörande matcher på väldigt kort tid mellan Mourinhos Real Madrid och Pep Guardiolas FC Barcelona, ja, då är Karim Benzema marginaliserad igen. Han får inte en minuts speltid i någon av Champions League-matcherna. Han får inte en minuts speltid i Copa del Rey-finalen. Och han får visserligen en sorts kompensationsstart i det ligamöte som faktiskt uppfattades som det minst viktiga av de här 4. Men även där blev han utbytt efter mindre än en timme. Så in i sommaren 2012 var det väl lite både och.
Han gör ändå 26 mål i alla turnéer, eller totalt under säsongen. Det är inte så. Han är två år efter Ronaldo, som i och för sig är 53.
Ja, han gör en del. Ja. Jo, nej, men det finns grejer han har gjort bra, och han har visat upp en bättre sida än någonsin tidigare i Real Madrid. Men när det väl gällde så hade han inte José Mourinhos förtroende. Vad skulle det innebära för hans framtid i klubben? Det var ändå rätt otydligt in i sommaren 2011, skulle jag vilja påstå. Men det är ändå en liksom mognare och mer utmaningsvillig Karim Benzema som har börjat växa fram. Snarare än att bara krympa ihop och sluta sig när det ser tufft ut, så väljer han att anstränga sig, att verkligen försöka att visa sig från sin allra bästa sida. Så han kör hårt genom sommaren 2011.
Är det nu han åker till Italien eller?
Med Zidans dietist, ja. Eller? Ja, exakt. Han börjar använda sig av någon kostrådgivare som jag tror han blir rekommenderad just genom Zinedine Zidane. Ja. Och det får då den omedelbara följden att han går från 89 kilo till 82 kilo. Ja. Ja, men det här är ju en sån där grej som man kan tycka att ifall vi har en anfallare vars idealvikt är mycket närmare 82 än 89 kilo, borde inte Real Madrids egen stab se till att han håller sig någonstans runt 82?
Han åkte till Merano en vecka och sen så bara pang.
Kommer han tillbaka så är slim och smärt och flyger in i nästkommande säsong. En rivstart som kanske bäst illustreras av att han gör mål efter 22 sekunder mot FC Barcelona i höstklassikon. Och det var i alla fall då. Jag förutsätter att det fortfarande är det snabbaste mål som någonsin gjorts i en El Clasico. Och det här är ju då han, ja men till sist passerar sin egen rekordnotering. För fram till och med nu så hade man fått lov att acceptera att hans bästa säsong hade varit 2007-2008. Ja. Men nu blir det än en gång dags att dra och ta emot priser med Roff. Nu blir han inbjuden till de här galerna igen. Nu blir han utsedd till Frankrikes allra bästa spelare. Och han kommer för första gången topp 20 i Ballon d'Or-omröstningen. Och han går om Zinedine Zidane vad gäller gjorda mål för Real Madrid. För även 2011-2012 blir en produktiv säsong. Och han är inte lagets största stjärna. Han är inte helt given i elvan. Men han gör ändå 32 mål i alla tävlingar.
Och 19 assist.
När Real Madrid tar tillbaka ligatiteln. Och som du säger, det är 19 assist. Och det är några riktigt spektakulära mål. Det är en volley mot Osasuna i Pamplona som får folk att jämföra med Marco van Basten 88 och så vidare och så vidare.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online. Och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där också.
Ja, och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv. Mm. Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, ja, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för det... man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge. Men jag har upptäckt en sak som är en liten sak, ja, för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan, går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida, ja, flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den,
ja,
stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu... om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten,
mm,
att testa detta.
air-up.se KINGS 10% rabatt, giltig till och med 30 april.
Ja. Vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Men tillbaka i Real Madrid så började knaka i fogarna för Mourinho, va?
Ja, och det är i förlängningen ändå en typ av välsignelse för Karim Benzema, för helt lyckligt lyckas han aldrig få Mourinhos förtroende. Helt lyckas han inte skaka av sig uppfattningen av honom som en kissekatt. Och han gör ju bra grejer och han spelar rätt mycket. Han gör någon bicykleta mot Ajax i Champions League den här hösten som är extraordinär. Men han bryter även en match med vristproblem efter en halvtimme mot Celta Vigo, och den matchen förlorar Real Madrid med 2-1, och efter den är det som att Mourinho inte kan hålla sig från att lägga förlusten på den där kissekatten som förblir ganska oduglig så fort jakten verkligen gäller någonting. Ja, visst, även om Alvaro Morata också är småskadad så är det klart att det borde starta med honom istället, för han har i alla fall mycket större ambitioner än den här spelaren som förmodligen inte ens ville vara här eftersom att det regnade. Och det är ju inte liksom någon förtroendeförklaring direkt.
Nej.
Och Real Madrid lyckas ju inte följa upp ligatiteln från föregående säsong, utan den försvinner iväg i samband med någon förlust mot Granada. Och där hade Benzema en bra chans att kvittera. Så det är klart att Mourinho kunde lägga även det på honom. Ja. Och även om Benzema gör, jag tror 20 plus 19 den här säsongen. Så han är uppe, ja, i liksom 40 goal involvements. Så tenderar Mourinho konsekvent att se honom som en del av problemet snarare än som en del av lösningen. Och hade Mourinho blivit kvar, ja, då hade nog Benzemas dagar varit räknade. Men det är ju inte Benzema som försvinner, utan det är ju Mourinho som under den här sista säsongen i Real Madrid ju har drivit någon typ av permanent inbördeskrig mot mer eller mindre hela klubben. Mm. Och när han då inte kan backa upp det med några titlar, när de åker ut Champions League i semifinal, ja, då är det bäst för alla parter att bryta. Och där försvinner José Mourinho ut ur historien om Karim Benzema.
Ja, och in kommer Carlo Ancelotti istället.
In kommer Carlo Ancelotti, men in kommer kanske framförallt Zinedine Zidane. För de två har ju alltid haft mycket gemensamt sett till sina livsbanor och sina ursprung. Som sagt, härstammande från byar i Kabylien som bara ligger några mil ifrån varandra och sedan ställda inför många gemensamma problem som andra och tredje generationens nordafrikanska invandrare i Frankrike behövt möta. Men fram till och med nu har de egentligen inte haft någon relation, och utåt har det också uppfattats som att skillnaderna mellan dem har varit tydligare än likheterna. För ja, där då Benzema kopplas ihop med den framväxande förortskulturen så starkt har Zidane, ja, men egentligen politiskt alltid sett som, men ganska harmlös från det etablerade Frankrike.
Ja, han sjöng inte heller med nationalsången.
Nej, men det blev ju aldrig en lika stor diskussion. Och det har främst att göra med att det politiska debattklimatet inte var lika upptrissat och inflammerat. Nej. Men in i en ny säsong så finns det redan från början en kraftig förtroendeförklaring i Karim Benzemas rygg. För till sist så säljer ju klubben Gonzalo Higuaín till Napoli snarare än att sälja Karim Benzema till något Arsenal eller vad det nu hade blivit. Och många fans blir ju upprört indignerade för att de är kvar i det här att ja, Benzema skyddas alltid av Florentino medan Higuaín behöver klara sig själv. Och det här får konsekvensen att även en ordinarie Karim Benzema blir stundtals hårt kritiserad under upptakten till 2013-2014. Han gör mål i premiären mot Betis men missar sen några klara lägen och blir utvisslad när han väl blir utbytt. Och sen är det någon match mot Getafe då han också missar några klara lägen. Och då blir han verkligen utvisslad tydligt under pågående match. Och Ultrasur sjunger istället om Alvaro Morata, den mer egna spelaren som skulle kunna ersätta Benzema. Men samtidigt som han möts av detta så blir han, ja, men egentligen för första gången i sin karriär, eller i alla fall för första gången sen han flyttade till Madrid, även offentligt försvarad av en auktoritet med tyngd och trovärdighet. För Zinedine Zidane säger inte så där jättemycket och han pratar inte så där jätteofta, i synnerhet inte på den här tiden då han var astränare Ancelotti. Men när han väl yttrar sig så börjar han allt oftare och allt tydligare försvara Karim Benzema, och han försöker någonstans liksom undervisa en generell fotbollspublik om vad de inte förstår med den här anfallaren. Han börjar prata om Benzema som en ovanlig typ av anfallare som kanske inte gör lika många mål som en Gonzalo Higuaín, men som bidrar mycket mer till spelets helhet, som deltar i många fler moment, som gör sina medspelare bättre snarare än att skjuta bort omställningslägen som hade mått bra av en passning. Och det är inte så att Zizou pratar och Bernabeu omedelbart lyssnar och ändrar sig. Men det är ändå signifikant det här med att Benzema har fått en bundsförvant som både står upp för honom och som försöker förklara honom för en allmänhet som fortfarande är rätt oförstående. Han är väl okej, men mer än så är det väl inte. Jo, det är det. Det är det. Kolla bara, börjar Zinedine Zidane att säga.
Och omgivningen har förändrats också. Han har hittat lekkamrater som han trivs med.
Ja, det är ju uppriktigt sagt såklart en ännu mycket större sak och tydligare förändring. För det är väl bra att Zinedine Zidane försöker motivera varför Karim Benzema är bättre lämpad än Alvaro Morata. Men det är ju framförallt fotbollen som spelas på plan och målen som bara forsar in som hjälper Karim Benzema framåt. För det är inte bara Carlo Ancelotti och Zinedine Zidane som är nya i Real Madrids omklädningsrum den här hösten. Där finns även Gareth Bale.
Just det.
Och även om resultaten inte är 24-karatiga den här hösten, det har gnisslats en del runt Benzema och Real Madrid förlorar både mot Atletico Madrid och mot FC Barcelona tidigt på hösten. Och de förlusterna kommer i förlängningen visa sig kosta dem ligan. Så finns förlösningen nära. För bara några dagar efter den där smärtsamma och kostsamma förlusten mot Barcelona, ja, de möter Real Madrid Sevilla hemma på Bernabeu och de vinner med 7-3. Och av de 7 målen så gör Cristiano Ronaldo 3 mål. Gareth Bale gör 2 mål. Och Karim Benzema avslutar matchen med 2+2.
Ja.
Så det här är dagen då egentligen BBC-kedjan föds och lanseras. De gör 7 mål tillsammans på en enda match mot Sevilla. Och de ska ju därefter komma att göra, jag tror det är 442 mål sammanlagt på 5 år tillsammans. Ja. Det är rätt många mål.
Det är ganska bra jobbat, ja.
Och när de hittar fram till varandra, när de börjar lära sig att spela ihop, då lyfter såklart även Karim Benzema. Från den där Sevilla-matchen gör han mål i 5 raka i ligan. Och Real Madrid får upp ångan på ett sätt som får dem att framstå som smått ostoppbara. De går obesegrade genom 18 ligamatcher i svit. Och det håller i sig ända fram till nästa El Clasico. Och in i den matchen så är Benzema 2 mål under de första 25 minuterna. Men Real Madrid tappar och Leo Messis Barcelona vinner till sist ändå med 4-3. Och ligatiteln blir därigenom oåtkomlig för Real Madrid.
Bakom skuggor ser du solen. Och när du tvivlar ser du modet. I mina ögon. Gå med mig. Du och jag mot alla oddsen.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.